välkomna till bollklubben. Det är den 9 juli. Allsvenskan fortsätter. Alexander Axén och Nordin Gerzic fortsätter att leverera. Får vi hoppas i alla fall. Hur är läget?
Ja, jättebra. Vaknade upp i morse. Jag kan inte se ett mål någonstans. Så Miami fortsätter leverera väder som den ska.
Är det samma i din del av stan, Alex?
Ja, Miami, det finns inte ett mål. Det var en gång du åkte förbi ett mål, men det hade kommit fel, så vi lät det passera bara.
Ja, det är otroligt. Alltså, man blir så inspirerad, så man börjar leta bostad i Örebro nu, bara för att man ska kunna få ta del av det här otroliga vädret och feelingen. Alltså. Men fotbollsmässigt går det lite tyngre för ÖSK.
Ja, det gör det. Det
gör då ser det, man men... som Orup nästan Nordin. Jag har bara regn hos mig. Regnar över Bern Arena.
Nu har de ju värvat Vidar Saint-Paul också. Så vi ska väl se vad han kan bidra med i det här.
Mm. Ja, kanske inte mycket mer Superettan i dag. Jo, det blir det faktiskt. Vi ska prata ett Superettan, för det är faktiskt två nya tränare där som sätter avtryck. Vi kan återkomma lite till det. Men vi börjar med lite känsla kring nästa allsvenska omgång som ju inleds här på lördag. Vad ser ni fram emot den här omgången?
Ja, men det är väl inte den matchen i Malmö ju såklart. Malmö IFK Göteborg är väl den rent på förhand som kicklar lite extra. Inte på grund bara av att det är två storklubbar, men också att det har byggts någon rivalitet mellan de klubbarna de senaste 10 åren skulle jag säga. Eller kanske till och med ännu längre bak som har en extra krydda. Så, och samtidigt så är båda två lite under, jag skulle inte säga en kris, men en halvkris i alla fall. Så den matchen är lite extra krydda rent när jag tänker på det utifrån.
Ja, alla matcher brukar jag ju säga är intressanta. Det är alla utom en egentligen den här omgången. Och det kommer jag inte säga, för då är det ungefär som att jag dissar Allsvenskan eller våran kanal. Så. Men att ja, 7 matcher tycker jag är jätteintressanta och en är mindre intressant om man säger så. Då. Jag ska också jobba på Mjällby AIK. Var det du och jag som gjorde den förra året, Nordin, va?
Ja, när de värvade in Flataker som gick före Gudetti efter en träning typ.
Han kom direkt från flygplatsen kan man säga. Mm. Och också att Mjällby, kommer ihåg, de var tokiga på AIK efter 4-5 minuter när de tyckte att de maskade redan då. Alltså, det var verkligen självförtroende på Mjällby i de grejerna och vann ju väldigt enkelt den matchen. Så ska det bli intressant att se vad som har hänt på det här året nu då, för det var ganska likt när de möttes på den tiden. Sen måste man ändå säga, Axel, Örgryte Häcken. Det är ändå ett Göteborgs derby som verkligen står och också så där nästa steg vad som ska hända och så där. Så att det är många många bra matcher.
Håller med. Om bara för att dra en lite sidospår, Axén. Kommer du ihåg när vi skrattade åt AIKs nu vet inte jag vad Tudde heter på riktigt, men när han gick runt med en tumstock och mätte från sidlinjen till stolp.
Tänk dig, Axel, han kryper på knäna och mäter linjerna från hörnflaggan in till straff eller till till stolpen egentligen och mätte hur stort det straffområdet var och målområdet och hur brett det var så här typ. Alltså förstår du vilken tränaren hade sagt åt honom att gå ut och mäta så han får springa runt på knäna på med en måttstock alltså. Nej, det är ju
För att Thomasen tvivlade på att det var korrekta mått, eller vad?
Ja.
Okej.
Okay. Då har man stora problem, skulle jag säga.
Jag tror att det var där i alla fall. Jag har ingen aning om att det var om han pratade om det var korrekta mått eller inte, eller om det bara var att han ville veta. Hur bred planen var jag?
Ja. För att vara kul information.
Ja, men jag var ju med i Marbella när han gick bredden och var förbannad på grund av att planen var 62 bred och den de spelade på är 64.
Mycket speciellt.
Ja, det kan man säga. Det kan man säga också. Han införde ju också dock, det ska man ändå vara ärlig och säga. När han kommer in, Michal, som ny tränare så förstod ju Håkan som är material i AIK att han hade läst på lite och han krävde 80 bollar per träning. Och det här var ju i mitten på sommaren så det var ju bollar som var borta så han fick ihop 60 bollar ungefär. Men det har blivit lite en måttstock nu ute i klubbarna. Jag frågar lite överallt och så här. Den minsta som har det är 40 bollar i alla fall. Så att någonting tog han med sig i alla fall som är något positivt kanske.
Mycket bra bonusinfo här, men ska vi göra då att vi stannar kvar lite i den matchen när vi ändå är där inne. Vad är era tankar inför den, Alec?
Ja, men ett Mjällby som släppte in 4 mål nu mot Sirius och har haft problem med försvarsspelet. Ska bli kul att se vad som händer där. Men sen också AIK då som kom med sprudlande energi och gjorde en riktigt bra fighting match mot Blåvitt. Påminner mycket om Hammarby-matchen som de gjorde i våras. Matchen efter fick man stryk med 3-0 mot Sirius hemma. Nu ska man åka iväg till Strandvallen och mäta sina krafter. Det ska bli intressant att se vad den här matchen ger oss.
Ja, det är precis som du säger, Axén. Mjällby har släppt in väldigt mycket mål senaste 3 och då tänker jag på de här matchen under sommaruppehållet också. De släppte in 8 och nu 4, det är 12. Det är ju jätteförvånande för att vara Mjällby. Men rent ut för jag tycker att de har väldigt fint lag nu. Många spelare är tillgängliga, nästan alla förutom Stavisky tror jag är tillgängliga. Så att jag har svårt att se att AIK ska kunna göra någonting med den truppen de AIK besitter nu borta mot Mjällby. Jag tror att Mjällby kommer vinna den matchen ganska komfortabelt faktiskt.
Samtidigt, Nadine, Mjällby har inte vunnit sedan cupfinalen när man kikar efter här i statistiken.
Nej, så är det. Men om vi också kollar vilket lag de har ställt upp med under de matcherna med väldigt mycket skador. Många spelare som inte har varit tillgängliga som är tillgängliga idag. Så att såklart, det har varit mycket hackigt för Mjällby i år tycker jag. Och med den perioden när de har alla spelare tillgängliga där de slår Malmö och de slår BP, tror jag att det var Degerfors och sen Bayern i cupen. Där har de ju alla tillgängliga. Så att jag har bara svårt att se att AIK ska kunna göra någonting i Listerlandet.
Det man kan säga är AIKs trupp och laguppställning mot IFK Göteborg. Jag tror att till och med att IFK Göteborg, det låter ju helt sjukt. Men jag tror att de tittar på det där och tänkte, herregud, det här vinner vi lätt. Det kommer ju inte Mjällby göra nu när de ändå vet att de har gjort en bra match mot IFK Göteborg borta. De kommer inte underskatta någonting här överhuvudtaget och sånt. Sen blev jag lite trött på tränaren i Mjällby när han hyllade den där poängen borta mot Elfsborg som nästan större än när de tog SM-guld. Sånt där förstår jag mig inte på. Även om man har ett liksom, lite sämre lag på pappret så är ju det idioti att säga en sån sak.
Varför gör han det då?
Varför han gjorde det?
Vad tror du?
Jag kan inte ens komma på en enda bra anledning till det här faktiskt. För att man kan ju vara nöjd med prestation på en match utan tvekan och att man slår underläge och en så borta match och så. Men att säga att det är bättre än att vinna SM-guld, nej, det fattar jag ingenting av oss.
Jag tror det var mer hans ingång till den här matchen mot Elfsborg. Jag hör ju vad Axén säger och jag håller ju med om det. Men jag tror att det var själva känslan inför matchen när han inte har typ en A-lagsspelare tillgänglig nästan går och så. Den tänker också när Iqbal går ut och så Leonardsson får spela wingback och lite sån här grejer. Så jag tror det var mer ingången till det att han kände att det här kommer bli jobbigt. Men ändå så skötte de det på ett bra sätt, framförallt andra halvlek.
Och det händer ju grejer i de här lagen. Flataker lämnar ju AIK, vi vet sen tidigare också. Sadok Johanna lämnar ju såklart ett tungt avbräck i Mjällby och Malakowski. Klar för Basel, Elliot Strau, det vet vi om att han är på väg bort och det snackas, har kommit uppgifter i Expressen om ersätta här från danska andra ligan här. Det är inget officiellt när vi spelar in det här, men man förbereder ju för en framtid utan Elliot Strau. Det kommer ju bli en tuff framtid, men Hasse Larsson brukar väl ha rätt bra koll på läget när han plockar in ersättare till lira, va?
Han har ju bra folk som jobbar runt honom och scouter och liksom sådana saker. Och jag brukar alltid säga det. För 2 år sedan, Axel, visste du vem Straud var då? Visste du vem Herman Johansson var? Och nu sitter man och säger det går inte att köpa in sådana här kvalitet och det går inte hit och dit. Är det några som kan det så är det Mjällby för mig. Och liksom de har haft alla de här spelarna som är typ Fänger. Vad heter han i Sirius, vad heter han på mitten, Valta, alla de har varit där redan, de har full koll på vad de ska ha och vilka spelare de ska liksom göra och fixa och sådär, så är det någon som jag litar helt på där så är det Mjällby.
Hur viktig, Nadine, är Arvid Fransén i det arbetet?
Ja, men såklart extremt viktig. De har ju hittat någonting där i Mjällby, hur man jobbar väldigt strukturerat, systematiskt hur de jobbar, det är klart Arvid är ju vital i den delen. Men det blir så här, okej, okay, du har en sportchef som är väldigt bra på det han gör. Och han vet om hans svagheter. Och de har Arvid. Och sen om det båda två saknar, då har Jakob som är vd har ju ytterligare styrkor som de andra två saknar. Så de är ju ett jäkla team där. Så ska vi inte glömma Peter Löfqvist heller som gör ett jobb. Han får inte jättemycket, vad ska jag säga, jättemycket mediatid och man pratar inte så mycket om honom. Men han är också där och hjälper till.
Om vi tittar på AIK då, med tanke på att det händer mycket grejer där, du var inne på truppen tidigare här, Lekad, mot Göteborg, att den var som den var. Det kommer ju hända grejer under sommaren, Mika Takula och gänget, man bygger verkligen om. Vad skulle ni vilja se för värvningar in där som skulle kunna lyfta AIK både på kort och lång sikt?
En etta mittback är väldigt viktig. Du måste ha två offensiva spelare, om man vill kalla dem för yttrar eller om de ska spela med 10, men det måste vara två med kvalitet där och sen en nia. Så 4 spelare kan jag gå med på i och med att jag tänkte också en vänsterback från början, men jag tyckte ett, man kan bli lite lurad, men Bergqvist gjorde en väldigt, väldigt fin match mot IFK Göteborg. Men Ed kan också spela där om man vill köra Mats Tyck och sen eller Pejvi på högersidan där. Så att jag har gått ner till 4 spelare som ändå ska in i startelvan, säger jag. Inget sånt här liksom bredda, 4 breddningar, utan 4 start för att det ska bli bra i AIK.
Ja, jag är också inne att de behöver ju offensiva spelare framför allt, skulle jag säga. Jag tror Axel Kouame kommer bli jättebra i AIK. Men en forward behöver de definitivt, Alec. Jag skulle säga, precis som du sa också, en mittback är, som är 1-1-1 är också jätteviktigt. Sen, de har ju väldigt mycket inne mittfältare i det hela. Så, men jag skulle någonstans säga spelare där uppe. Kanske 3 stycken till och med där framme. 2 i alla fall och sen en mittback. Så jag är jätteviktigt. Sen får vi inte glömma heller här mot Mjällby, även hur den såg ut mot AIK, så är fortfarande 2 spelare som är ganska givna, i alla fall en av dem, Dino Besirovic och Tyko, sen kommer ju tillbaka från avstängningen också, så då ser det lite bättre ut i alla fall.
Ja, det blir en kul match på Strandvallen. Det blir härligt att komma dit också. Ja, ni har ju varit bortskämda, jag som inte har jobbat med det här på ett tag. Jag har inte varit där på några år, så att det ska bli härligt att komma dit också.
Ja, det har inte hänt så mycket. Det har inte hänt så mycket, så kan vi säga. Men alltid fin plan ju. Alltid bland det bästa mottagandet när man kommer, utan tvekan. Så att grymt ställe att komma till. Man är alltid glad. Det är ett helvete att ta sig dit, men när man väl är där så tycker man att det är riktigt, riktigt bra.
Jag är mer av den att det är, precis som du säger, det är ju typ vägs ändå att komma dit. Det går ju typ inte att göra det. Man är full när man har suttit i bilen och kommit dit. Sen är jag är jätteglad att träffa de människorna som är där. De är fantastiska, men jag tycker alldeles för många som håller på och hyllar Strandvallen som att det ska vara något idylliskt eller någonting. För mig behöver det... Jag vill ha en fotbollsarena och för mig är det där ingen fotbollsarena.
Men du får inte glömma här nu att de som hyllar är inte i det där omklädningsrummet till exempel. Där ni, man kan vända sig om och så. Utan du får tänka att man bara ser planen och lite mysiga läktare.
Gräset är ju fantastiskt och sådär. Men som sagt, jag skulle vilja att de... kommunen gick in dit och hjälpte dem att göra en finare arena, för finare än inte.
De har det största isbadet man kan tänka sig där, Axel, när de kliver ner till vattnet och ställer sig där.
Ja, men sen så attack där Nordin på Strandvallen, men det som är lite trist är väl att, eller lite trist, det är väl rätt rejält trist att man inte kan spela om man skulle ta sig till, jag menar, ett playoff till Champions League eller någonting, att man inte får lira matcherna där. Det är ju ett stort avbräck också, att man måste åka till Olympia. Såklart.
Ja, jag skulle vilja se Inter kliva in i de där omklädningsrummen faktiskt. Det hade varit en syn för ögat, det kan jag säga direkt.
Men jag är lite trött på folk som ska prata om de här IP:erna är så nostalgiska och det är så fint att komma dit. Jag tycker faktiskt inte det. Jag alltså komma till Örjansvall, det är så att jag, vad fint det här är. Snarare så går jag och tänker på att de här behöver en ny fotbollsarena.
Skulle jag säga. där är inte jag med dig. Alltså. Där går jag bara njuta. Det är liksom det är... Ja, det är fotboll,
det luktar hamburgare när folk säger det. Det är så mysigt. Ja, jag har ju också tänkt så för att alla andra har sagt så. Så kommer jag på mig själv varje gång. Varför ska jag säga så när jag verkligen inte tycker så?
Nej, det behöver du...
Det är ju för mig, jag har ju också sagt att det är mysigt att vara här. Jag har ju gått på, i den där fällan, men varje gång det ändå kommer dit efter att tänka att de här behöver en ny arena, faktiskt.
Fan, har vaknat för fel humör, Alec.
Ja, verkligen. Men han är ju van med de stora arenorna nu för tiden, så att han har ju tappat ödmjukheten fullständigt. Jag vet ju, i Bern Arena, då skulle han ju bygga ihop hörnen, vet du, själv, med plywoodskivor. Du hör ju själv liksom. Så att...
Och just det, när jag var bråka med Örebroportet.
Ja. Han skulle bygga upp det själv, Axel. Kan du tänka dig det? Se Nordin sätta ihop de där hörnerna själv. Alltså.
Ja, det vill man ju se.
Ja, men det är ju, han har rätt. Jag gick faktiskt upp till dem och sa till dem, nu får ni göra det här. Och då sa de, ja men det är så mycket. Då sa jag, sätta upp några plywoodskivor. Det kan ju inte vara så jävla svårt att dunka upp någonting. Ja, men förstår du att de har låtit bestämma hur det ska se ut. Säger att det är extremt viktigt att när man sitter på arena att man ska kunna se ut från arenan. Ja fan, du vill komma dit för att kolla på fotboll, inte för att kolla bort ifrån det. Det är ibland alltså.
Det är lite som de här som hyllar Malmö. Ju. Vad är det som är så bra med att bo i Malmö? Det är nära Köpenhamn. Men flytta till Köpenhamn då?
Ja, precis. Vi har ju en annan i våra program här som är dansk. Han håller ju på Danmark i fotboll och allting. Det är otroligt faktiskt.
Det lät annorlunda när kung Christian kom springande. Då stod de och ropade på hjälp. Då var vi där nere och fick rätta till det liksom.
Åh, herregud. Ja, vi kan lämna Danmarks båt här. Men vi kan väl göra så. Det är en bra övergång här nu till Malmö FF mot IFK Göteborg. Detta rivalmöte, detta klassikermöte som nu är ju extra spännande, som vi var inne lite på tidigare, med tanke på var lagen står. Göteborg som har det tungt. Som sagt, avslutade vårsäsongen helt okej där, men stryk direkt och man ligger på kvalplats, och Malmö FF med ny tränare här i Gauti Hellstrup från Bodø Glimt som ska försöka få ordning. Vad går ni in med för tankar och känslor in i den fighten?
Att IFK Göteborg gör bättre borta än hemma. De har alltså inte vunnit en enda hemmamatch än ju. De vann ju borta mot Örgryte på Ullevi, gamla Ullevi. Men att de kanske alltid brukar göra bra matcher mot Malmö borta. Det är lite som, Nordin är lite historielös ibland. Man får ju rätta till andra. Sista 8-10 åren har det varit stor matcher mellan Blåvitt och Malmö. Det är ju typ sista 50 åren ungefär som det har varit så.
Nej, inte på samma sätt som det. Innan tycker jag den stora rivalen när jag spelade i Blåvitt var såklart Gais, men AIK också. Nu tycker jag att det har svängt över så att det har blivit Malmö FF istället för AIK, för den yngre delen av publiken.
Ja, de har ju i alla fall mest SM-guld, de här två emot varandra, och slagit som det är i flera år. Så, liksom det är verkligen så. I Göteborg, även om de har varit svaga, så har de alltid gjort bra matcher där borta. Och det var ju någon gång när Poja lurade upp Magnus Persson på läktaren och sa att de har 500 miljoner på banken och slår bara inlägg. Och så skulle Magnus Persson, geniet, och säga att vi slår inte ett inlägg idag, grabbar. Skapa inte en målchans, och så vann Blåvitt till exempel. Så det här var ju det smartaste Poja någonsin har gjort egentligen.
Jag jobbade den matchen, kommer jag ihåg. Viktor Wernersson tror jag, gammal MFF-spelare, gjorde mål.
Mot Malmö-klackens sida, eller hur?
Jag
säger så här, Malmö vann mot Degerfors, men imponerade verkligen inte, skulle jag säga. Och känns inte som att herregud, nu kommer det bli en otrolig höst än så länge. Ny tränare in, haft hela den här veckan på sig, har naturligtvis pratat in saker de ska göra, vad som är viktigt och sådär. Det som kommer då i det här fallet liksom är att när en ny tränare kommer, alla vill visa upp sig, alla kör som fan, då blir det att man kan komma lite över den här gränsen ibland som gör att man dippar lite, så att benen inte är så där topp fräscha i perfekt. Det tror jag inte att de kommer vara. Men är de tillräckligt bra för att slå IFK Göteborg hemma? Det ska bli intressant att se faktiskt. För att, som jag sa, det passar på något sätt bättre för just nu för IFK Göteborg att slå i underläge och vara på bortaplan. Så att jag tror att det här kommer bli mycket jämnare än vad folk tror.
Vad tror du, Nadine?
Ja, både och. Någonstans så känner jag, jag tycker att IFK Göteborg innan sommaruppehållet såg mycket bättre ut som lag. Jag tyckte det var tydligare spelsätt och sådär, men jag, alltså Malmö ändå, den matchen mot Halmstad, och nu gör de ändå, går och vinner borta mot Degerfors. Jag har såklart att det kommer bli jämnt, men jag tror fortfarande att Malmö är starkare än IFK Göteborg i det här fallet. Där tror jag tror att Malmö kommer vinna den här matchen.
Men det känns ju ändå som att det kommer ju ta tid för den nya Hellstrup här. Har han, tycker ni att han har laget för att spela den fotboll som han vill spela?
Nej, det är inte perfekt, men när man kommer in och trycker på sina idéer så tvingar man ju också folk att göra andra saker. Jag vet ju när jag kom in efter P.O. Ljung i Örebro, när P.O. gick vidare där, så jag liksom flyttade in samma övningar ungefär 20 meter från varje sida, och spelarna tittade på mig och sa liksom att vad gör du? Typ. Där borta är målet löpbara. Och då är det så att det frasar i baksidorna, och det är på gränsen till att några stryker med i det där för att man vill göra någonting annorlunda. Men att man tvingar spelare att göra någonting annorlunda också har betydelse. Han är ju en attacktränare och vill liksom, som de flesta norska tränarna är. Malmö under Rydström var ju ett stående lag egentligen. Man bara passade runt ytor och var nära varandra och behövde inte springa så mycket. Det kommer bli annorlunda. Och just därför så säger jag att det kommer bli en period här nu när det blir väldigt tufft, för att man måste ha rutin i det här fallet att inte då dyka upp några baksidor, och att man inte tränar för hårt i veckorna som gör att man inte får ut det på matcherna. Så att det gäller att vara väldigt sparsam i början för att successivt stegra upp det dit man ska. Klart att han har spelare för det, tycker jag. Men då krävs det också att man börjar löpa och inte bara får den på fötterna hela tiden.
Ja, men rent utifrån, om vi kommer ihåg när Filip Berglund anställdes, när han gjorde den första intervjun med Malmö, och vad sa han då? Att vi behöver få till en tydlig idé, ett spelsätt och ett träningssätt så där som vi Malmö FF vill stå för. Och då är ju en tränare den viktigaste delen i det. När man värvar en tränare utifrån de permisserna, där förmodligen har de kommit fram till Malmö bara vill göra och tar in den här tränaren, då är det ju så. Det blir alltid så där att när han kommer in och han kommer köra på, så de spelarna som inte hänger med, de kommer falla bort. Det är så det blir. Så att det ska bli kul att se vad som händer i Malmö FF under det här sommarfönstret. Jag tror det kan hända mer än vad folk tror att det kommer ske.
Du är inne på att man kommer rensa ut en hel del spelare.
Det skulle jag tro. Jag skulle tro att man både kommer rensa ut en del spelare, men kommer ta in ett par, tre, fyra också, tror jag.
Ja, Filip Berglund har redan börjat här med Arno Sigurdsson till exempel, som har försvunnit. Det snackas ju även om Daniel Gudjonsen här, om han kommer lämna. Vad tror ni om det? Det är ju, har vi pratat länge om att det är en ruggig talang, men han fick ju chansen här delar av förra säsongen och levererade rätt bra, men nu så får han inte spela.
Nej, så är det. Och precis som vi alla har sett, den killen har ju kvaliteter, men nu går han ju ändå förbi ett gäng tränare. Får vi se hur det blir med den nya nu. Men han gick ju förbi Rydström, som använde honom sporadiskt skulle vi säga, mer i vissa perioder och typ ingenting i andra. Sen kom Mravats in och använde inte han heller supermycket, men ändå använde han skulle vi säga. Och så hade vi Ramirez, som inte använde han alls förutom någon enstaka inhopp på 3-4 minuter här och där. Och så får vi se vad den nya tränaren gör nu. Blir det så att det är den fjärde tränaren som inte använder honom, då ser ju de någonting annat i vardagen mot vad vi ser i matcherna. Så att säga. Så att då kanske det är dags för honom att se sig om för en ny klubb och för Malmö och kanske börja hitta något nytt till killen för bådas skull. På grund av, jag tror ju hela tiden på en vardag att kunna utvecklas och sådär. Men nu har han ju ändå varit där ett tag och man har tänkt att han ska slå igenom hela tiden, men det händer inte. Det kan det bli som Dabo i Häcken, att det bara stampas liksom.
Jag har ju stora förhoppningar och förväntningar på honom. Jag var ju där för 4-5 år sedan nere på någon, skulle göra en intervju med Pontus Jansson och var och kollade på träningen och tänkte direkt, vem fan är det där? Det där kommer bli ett monster alltså. Så att, och du vet Nordin att jag brukar bricken för det där. Så jävla dålig kan det inte vara som alla de här tränarna verkar tycka. Så att man behöver jobba med den här spelaren. Det finns otroligt mycket i honom. Framförallt så på de unga spelarna så bör man ju få att man kan skjuta utanför två gånger och sen få spela i alla fall. Nu känns det som att så fort han gjorde fel så var det strul, så att han till och med tog en utvisning i Europa för att han var så frustrerad. Otrolig kvalitet. Finns ju hur mycket som helst i generna. Ett misslyckande om de är tvungna att ta bort honom, tycker jag.
Ja, det beror väl lite på vad som händer med Egg-Botheim, med tanke på att man har tagit in den här nya spanjoren. Så att det är väl någon av Botheim och Gudjonsson lär väl lämna.
Ja, det beror på hur de spelar ju. Spelar de, kommer de spela med en forward, då är det för mycket att ha tre. Spelar man två forward så kan man ju ha tre. Men spelar man med en forward, då har du helt rätt, Axel. Då måste en bort.
Du har ju Kong också som har spelat en del forward i Malmö. Så där har du också. Sen vet man ju, som ni säger, uppställningar är ju formation. Hur många än vill säga att det är lek med siffror, så tycker jag att det är mer än så. För att annars är det ju bara ställa ut folk. Det är klart att formation har en ganska stor betydelse i hur du vill spela fotboll. Så säger inte jag att allt. Principer är mycket, mycket viktigare, men formation är också viktig. Så vi får väl se vad Malmö kommer hitta på där. Vi vet ju om att Bode spelar ju ett 4-2-2-2 spel, skulle jag säga. Så vi får se vad Malmö hittar på där.
Ja, men det känns som att han har ändå varit rätt tydlig med att det är 4-3-3 väl som gäller. Men sen om det är det från start nu, om man känner att han har material för det nu, det är väl en annan sak. Men på sikt så är väl ändå känslan att det är 4-3-3.
Ja, om man nu kan säga, när man pratar egentligen om sifferkombinationer så är det ju oftast att man pratar om det defensiva. Det offensiva justerar man ju alltid ganska mycket på. Så när man kollar på ett lag ibland så kan det bli 2-3-3, alltså det kan ju se jäkligt konstigt ut hur man positionerar ut spelarna på mattan där. Men vi får väl se om det är den här klassiska norska som Axén alltid pratar om, med breda vingar och två innerlöpare och sådär. Vi får väl se vad han kommer hitta på.
Vad är det som händer för övrigt hos örebroare när man hör namnet Gudjonsson?
Ja, man blir glad. Man blir glad alltså. Jag kan väl säga en ärlig sak att vi ska åka och spela träningsmatch mot Häcken och det vart en sån här vårdag när första liksom värmen kom. Det blev typ 25 grader. Magnus Kihlberg, som sen hade en bra karriär i Örgryte, Lilleström, IFK Göteborg och så vidare, tillbaks till ÖSK, hade ju då problem med en baksida och hade ju såna här värmebyxor. Och Benny Lernsson som var tränare hade en sån här, ingen fick ha ett sånt här skydd för att visa att man hade ont någonstans. Så han spelade med knickers, som jag säger. Någon säger knickers, men jag säger knickers. Då tvingade han vänsterbacken Mattias Wahlqvist att också spela med det, för det skulle se för dåligt ut om det var bara en på planen som hade det. Så Matte fick ta på sig det också för att sympatisera. Då möter vi Häcken då, och då spelar han högerytter mot Matte Wahlqvist. Och då står det ju 7 tränare där som ska kolla på BK Forward. Hur spelar de och vart finns deras svackor? Och då ser man att det var Kvist eländig ut i liksom den värmen med knickers mot Gudjonsson. Så jag stod ju bara och rökte första halvåret på min sida. Det var ingen som spelade på min kant, utan de bara, vänsterbacken är svag, där ska vi köra. Det passade mig perfekt, kan jag säga. För då kunde jag gå all in andra halvlek. Sen på hösten, då körde de hos mig hela tiden. Men det var en lite rolig grej. Sen kom ju han till Örebro och var ju fruktansvärt bra fotbollsspelare. Alltså, herregud, vilken fotbollsspelare.
Jag sprang runt där och var bollkalle när han spelade.
Mäktigt.
Ja, faktiskt. Det var ju flertalet islänningar där i Örebro ett tag.
Sigge Jonsson var också en liten favorit. Jag var ofta hemma hos han och spelade Championship Manager. Drog hem i 7 på morgonen ungefär.
Är det sant?
Ja, otroligt, och då sa han, jag måste sova ett par timmar, vi har träning idag. Så sa han, ska ni träna idag? Typ. Vi hade inte druckit sportdryck, så kan man säga.
Ja, bara bonusinfo om den gamla goda tiden. Men vi befinner oss i nutid, killar. Ska vi stanna till lite vid också Örgryte mot Häcken. Den matchen spelas på lördag. Örgryte som måste börja vinna nu för att inte hamna för långt bak. De Halmstad har det ju rätt så tufft där. Samtidigt som Häcken då senast åkte på sin första förlust för säsongen. Vad är feeling kring det här derbyt?
Ja, vad säger du, Nordin? Jag tycker att Adam Andersson, att de tar in honom, är ett, ett smart drag i allt det här. För de har släppt in alldeles för mycket enkla mål i Örgryte. Så att de måste börja stabilisera det där. Och han är väl en sån här liten bortglömd kille som kom egentligen från Häcken också. Som borde kunna hjälpa till att täppa till, va?
Ja, men hela den här grejen med Öisoy var ju från början där vi, när vi pratade om dem, så kändes det ju för svagt helt enkelt. Alltså rent spelarmaterialmässigt skulle jag säga. Så, ja, efter när man ändå har haft den här tunga perioden egentligen som de ändå har haft, så blir det ju, jag vet inte om det finns någon räddning egentligen vad du än gör i form av att de andra är så pass dukade. Så egentligen allt du tar in blir ju positivt, för det kommer ju spelare som inte är stukade från där du har haft under hela vårsäsongen, om man säger, där innan VM. Så det, jag vet inte riktigt vad jag ska säga om det. Jag tycker spelarmaterialet helt enkelt är för svag, så fler nya spelare in är ju jättebra.
Det var ju kul när vi gjorde kvalmatcherna där, för att då står han ju där, den gamla liraren, om man säger så, Farnerud, och säger att går vi inte upp nu, då kommer vi få svårt att hänga kvar. Vi har inga pengar alls, vi måste sälja alla bra spelare vi har och sådär. Så att det var ju verkligen sådär på gränsen. Och så tar man sig upp, och det är klart att man fick lite mer pengar och sådär, men det är fortfarande jättelite pengar jämfört med många andra lag. Börjar ändå Allsvenskan ganska bra, och nu ser det ju eländigt ut om man har förlorat någon match med 8-1 och sådär.
Ganska, de börjar ju superbra. Är det inte 1-1 Malmö i premiären, sen åker de vinner 0-2 borta mot Mjällby. Så starten är väl magnifik egentligen.
Jo, det är det ju. Men på pappret sådär, alltså Mjällby var inte igång då, och Malmö har väl inte varit wow, om man säger så. Men på pappret var det ju bra. Men sen 8-1 mot Hammarby och så, det, sånt där tar ju styggt alltså. Man har minus 18 efter 11 omgångar. Och jag som brukar tjata om att man ska ta sina 30 poäng och sen gå därifrån. De behöver alltså ta 24 poäng nu för att komma upp till 30. Det betyder 8 segrar utav 19 matcher.
Ja, exakt. Ni får rätta mig om jag har fel i det här. Är det så att de börjar i krysset Malmö, de slår Mjällby, va? Sen tappar de sent mot Degerfors hemma. Det är ju den andra poängen. Och sen när de kommer i kapp innan, precis innan uppehållet, vad, de ligger under med 2-0 mot Elfsborg och kommer i kapp. Noah gör 2 mål där. Är det de enda poängen de har, va?
Ja, en seger, 3 kryss, 7 förluster.
Mm. Mm.
Och det var ju till exempel derby mot Gais 4-0, helt utklassade liksom och sådär. Mm. Så att, och jag tycker också den Holmberg, tränaren, är ju motsatsen till Fidde, om man säger så. Mer känslostyrd, mer aggressiv efter matcher och sådär typ, och kommer mycket med att det var för dåligt och det är inte godkänt och det är såna här saker. Det är inte det den här gruppen behöver höra typ, utan de här måste man försöka gulla igång med och säga att det här var ganska bra, men det där var lite sämre, men det här ska vi fortsätta på. Inte hålla på att slå sig liksom att det här är för dåligt och alla måste skärpas och så här, typ, för att de är redan så stukade som de är, och släpper man in 8-1 i en match, då vet du att det är stora problem. Så att de behöver verkligen unga ner sig där borta och fokusera på att börja ta poäng, och framförallt snabbt som bara den till 30.
Jaha, men vi står ju och säger att det nästan är kört sådär, men bara IFK Göteborg, vad är de? 4 poäng ifrån egentligen?
Ja, 4 pinnar. Men känslan är lite så för både Örgryte och Halmstad. Eller håller ni inte med om det? Liksom att det känns som att många räknar bort dem redan nu, trots att det är, vad är det, 17 omgångar som återstår?
Ja, men så är det ju.
Ja, det är 19 omgångar, va?
19 men, omgångar är det kvar.
Men det är också så här, om du tänker så här, Axel. Om jag ringer dig nu, tjena, det är från Örgryte, vill du komma hit? Det är inte så att du tänker, för fan vad roligt, vilken härlig utmaning, 6 poäng efter 11 matcher och allt sånt där. Utan det blir också så att det blir jättesvårt att få in spelare som just ser det som en utmaning. Utan verkligen kanske tittar i superettan eller topplag där, som har ett större chans att få ett liksom göra ett namn och sådär. Så att det är så mycket som är minus för de här två lagen just nu. Den ena har sparkat tränaren också och sådär. Så att det är så mycket som är redan nu att man har dragit nästan alla de här sakerna man ska göra. Det finns ingenting att fortsätta dra på liksom. Så att det ser jättemörkt ut. Och jag har svårt att se att någon av de här två ska klara sig.
19 omgångar är det såklart. Jag försökte skylla på en haltande tabell, men inte ens där kan jag få till 17 omgångar. Nej, att det är ingen som har spelat 13. Så att, det är 10, 11 och 12 matcher som är
spelade. Det är alltid lite plus moms, Axel. Det kan du ändå ta in. Så att,
exakt. Förlåt, Nordin, jag avbröt dig.
Nej, jag bara sa att det finns ju, det är fortfarande... Vad har IFK Göteborg 10, Degerfors 10 och sen är det Kalmar på 13, va? Så det, alltså när man kollar poängmässigt så klart att det inte är mils avstånd uppåt, men när man ser på hur prestationen har varit, när man ser på manskapet de och Halmstad har, så är det inte superpositivt. Så.
Nej, det får man säga. Och på andra sidan då, Häcken är viktigt att studsa tillbaka efter förlusten mot Djurgården sist.
Ja, såklart det. De, så fort som möjligt efter det så tar uppehåll är det viktigt att komma tillbaka till vinnarspåret, om det är rent mentalt. Men precis som vi pratade om, Häcken har ju fortfarande ett jäkligt fint fotbollslag. Även om de tappar kanske två utav deras två bästa under våren, så är det ju fortfarande väldigt många duktiga spelare. Men jag tror att Häcken kommer vinna det här ganska komfortabelt. Men... vi får väl se framåt i Häcken. Jag ser fortfarande att man behöver värva lite spel och kanske få bort några också.
Hörrni, jag tycker att vi var inne på det i inledningen här. När jag sa att det blir kanske inte mycket mer superettan i det avsnittet när vi pratade om ÖSK. Men det blir det ju faktiskt. För att det är ju två väldigt intressanta tränarrekryteringar här den senaste tiden som har skett i superettan. Sandviken då, som tar in Thomas Lagerlöf. Och Värnamo som tar in Kim Bergstrand. Denna duo som vi har jagat jobb tillsammans nu. Ja, typ ända sen man fick kicken från Djurgården. Nu splittras de och går till varsin klubb i Superettan, vilket förvånar många med tanke på att man kanske trodde att de två tillsammans skulle kunna få något bättre lag, med all respekt för de här lagen. Vad var er spontana tanke när ni hörde om att det blir Sandviken och Värnamo och att de splittras i det här läget?
Allt har väl med ekonomi att göra. Det är knappast så att Sandviken eller Värnamo har råd att ta båda de här, utan man fick ta en helt enkelt. Och någonstans har de varit ifrån fotbollen nu, men de älskar ju fotboll båda två, så de var ju tvungna att dela på sig helt enkelt för att få ett jobb och börja starta igen då. Tolle börjar ju med att ta Sandviken då, och sen så några veckor senare så tar Kim Värnamo. Så att jag är ju jätteglad att de är tillbaka i svensk fotboll. Jag hade gärna sett dem ihop. Men nu är det något nytt, en ny era, och då får vi se vad som händer här då. Det är två lite olika typer av föreningar, olika lägen i tabellen också, som gör det väldigt intressant. Så att det gör ju bara att Superettan blir ännu mer spetsig och härlig att kolla på.
Jag håller med Axén att jag tycker att det är jäkligt kul att de är tillbaka, båda två. Men däremot så lägger jag en extra krydda. Jag tycker det är kul att de splittras. Och se vad de kan göra ifrån varandra. För att jag tror att det båda två är bra tränare. Men någonstans så får vi också säga det här. Är det inte, alltså, med tanke på vad de här två grabbarna har gjort tillsammans. Att de inte kan få ett bättre jobb än det här. Så kan ju du, Axel, prata om, med all respekt och sådär. Absolut, men det är fortfarande två sisådär föreningar, om vi är snälla, i form av vad de här två egentligen ska kunna få, tycker jag. Så att jag är lite förvånad, men samtidigt så är det ju, Axén, du brukar ofta prata om ledarskap, hur man ska göra, så klubbarna är väl förmodligen rädda för det då, precis där du pratar om att de har haft ett ganska dåligt rykte rent utifrån sitt ledarskap runt om i Sverige, så att det är väl där som ligger dem i fatet här då.
Ja, och dåligt kan ju vara annorlunda. De som är tränare nu visar massa filmer, individuella klipp och sådär, men de pratar inte med spelarna på det sättet som kanske en del andra gör. Kim och Tolle var väldigt tydliga med att man behöver inte prata med en avbytare. De borde fatta själva att det inte är tillräckligt bra, så att då spelar man inte. Vad ska säga till den typ och sådär. Lite old school mentaliteten, om man säger. Det betyder ingenting för mig så länge de gör så bra resultat som de gör. Och jag tycker att det är nästan pinsamt att det finns föreningar som har gått på så dåliga namn som de har fått bryta i före 10 omgångar istället för att man verkligen tittar upp de här två grabbarna som i stort sett byggde upp Sirius där Sirius är idag och gjorde vann guld med Djurgården första året och gjorde att de hela tiden var topp 4 även om de aldrig vann derbyn och så vidare, så kan väl ingen prata om deras fotboll och deras topplagsgrej. Att man då tar in, jag har svårt att inte peka ut lag, men ta ut folk bara för att de kommer från ett visst land, så tror man att det är mycket bättre. Det är ju, nej, det är ju haveri. Men vi är ju den här åldersrasismen nu, det har jag sagt förut. Nu ska man vara runt 20 och skitbra på dator och visa massa klipp. Det verkar räcka.
Men jag hajar på en sak som du säger där, Axén. Jag håller med en hel del där du säger, men det finns en sak som är här på när du sa de pratar inte med spelare och du kan inte bry dig mindre för att de får resultat. Tror du att de hade fått bättre resultat om de behandlade alla spelare jag ska inte säga, jag vet inte om de behandlat dem på ett dåligt sätt, men att de pratade med avbytare och tog hand om alla spelare, tror du det hade varit bättre resultat eller sämre?
Nej, men det är klart att det alltid är bättre att prata. Det jag menar är att de är lite mer så där. Det finns ingenting att, jag menar, jag spelar inte du så är det för att du inte är tillräckligt bra. Och när man har sagt det en gång så räcker det typ. Eller liksom, de är inte så där, håller på att visa 2842 klipp och sen ändå får du inte spela. Men du får ändå mycket omtänksamhet och det är klart att du tycker det är bättre, men du får facit är att du inte får spela i alla fall. Och jag kan inte säga, för jag har inte haft dem som ledare. Jag har heller inte varit i en genomgång eller någonting av vad de gör typ. Jag känner bara Kim sen vi gick samma tränarutbildning och sånt, och jag vet precis hur mycket vad han kan om fotboll och hur duktig han är och sådär typ. Men sen har vi ju alla svagheter, så är det ju bara, och det är då man får hoppas att den andra assistenten eller någon målvaktstränare eller någonting puffar upp det jag har problem med liksom, för att det är ju väldigt svårt att räcka upp en hand och säga att man är helt perfekt ju. Men det är klart att om spelare kommer och gnäller till mig, Nordin, jag är ledsen alltså, men i början tyckte jag att det var viktigt, men nu är jag lite mer så här jag orkar knappt höra på dem, för att alla spelare är sig själv närmast och alla spelare är lata och därför så om en tränare kör hårt eller ställer hårda krav och sådana saker, så kan det vara därför man gnäller istället för att vara egentligen hur bra man blir i fotboll. Sen vet du hur jag är. Jag är ju mitt emot alltihopa det jag säger. Men jag säger bara att bara för att någonting är annorlunda så betyder det inte att det är dåligt.
Precis som vi alltid pratar om. Nu säger inte jag att Kim och Tolle var sådär. Men för mig är det inte utifrån. Eller eftersom jag ändå spelat under ganska många år. Så är det fortfarande människor vi har att göra med. Det är inte att vi byter motor på en bil. Så även fast det är väldigt höga krav och tuffa krav, så kan man ju fortfarande, ska man ju fortfarande ta hand om de personerna du har som du ansvarar för i ett fotbollslag, tycker jag personligen.
Ja, förvånande är det ju alldeles oavsett, med tanke på att de pratade sig till och med om, jag säger inte att det på något sätt var nära, men när man spekulerar om ny förbundskapten och så vidare, så var ju de två ett par som nämndes liksom i de här spekulationerna.
Där tror jag att de hade varit svinbra. Jag tror att de hade varit kanon som förbundskaptener.
Ja, det går fort i olika sporter, Axel. Det är ingen tvekan om det. Det finns många som har nämnts på olika jobb och sen så har de inga jobb alls längre efter det. Sandviken avslutade ju Superettan på ett bättre sätt kan man säga. De ändå 19 poäng. Det är bara 6 poäng upp till en kvarplats. Och de spelar ju lite Östersund-fotboll för er som vill blanda in Östersund i alltihopa det här, så menar jag att hur Östersund slog igenom. Väldigt bolltrygga, man har unga spelare, man vill utveckla, sälja, man vill liksom bygga sig därifrån. Hamnar lite snett den här starten, men har ju ryckt upp sig. Däremot Värnamo var ju storfavorit att gå upp och har ju bara 10 poäng. De kommer ju få jobba hårt för att bara bli stabila i mitten någonstans där. De har ju såklart spelare som är etablerade och så, men nu är ju våran arbetskamrat Simon Tern kommer ju inte spela mer i år. Han går ju runt med sån här paddeldoja efter att han har skadat sig där. Men man får in Viktor Claesson. Och det kommer ju såklart ha jättestor betydelse. Och att Antonsson får någon att leka lite med. Sen har de ju släppt in alldeles för mycket mål och sånt. Men det är jag helt övertygad om att Kim kommer rätta upp så här. Typ. Så att det ska bli väldigt, väldigt kul att följa det här och se vart det tar vägen.
Vad, om vi ska avsluta det, tror ni att, för jag läste en intervju med fotbollskanalen Thomas Lagerlöf, när han frågade hur tog Kim Bergstrand när han då blev klar för Sandviken, och sa att han blev, jag vet inte vad exakt det citatet var, om han blev besviken, eller han tyckte det var tråkigt såklart att vi inte hittade någonting ihop och att det var den första ambitionen. Tror ni att vi kommer få se dem tillsammans igen, eller är det sista vi har sett av team Kim Tolle?
Jag tror det sista. Man går isär så här nu, så blir det att man automatiskt växer lite ifrån varandra också. Om man jobbar tajt nära varandra, då har man samma syn på mycket, på ledarskap, på fotboll, på allt möjligt. Men när man kommer ifrån varandra, så kommer man växa åt olika håll. Och i och med att man är olika föreningar, ser det på olika sätt, olika förutsättningar och sånt, så kommer man växa ifrån varandra. Så det kommer inte vara så självklart att de träffas igen och sen fortsätter de bara från ruta 1A, utan då har de fått andra erfarenheter och andra ingångar. Så att jag tror att det här var sista vi såg att de två ihop.
Så tror du även så, Axén, vi ser att någon av dem gör jättebra resultat nu då, och gör det jättebra, och så får de en större klubb. Tror inte du, vem den är av dem, att de ringer till den andra först och säger, vill du följa med?
Jo, men jag tror inte att den andra kommer hänga med då.
Nej, vi får se. Hur hade ni två funkat som tränare på?
Bra, tror jag.
Ja, det är ingen skillnad på att jag släppar runt den här jäveln sen rynning i tiden nu och utveckla honom till där han är idag. Men jag hade ju fått tag i, alltså, för att han har ju mycket idéer. Han är ju väldigt liksom tydlig med vad han vill och sådär, typ. Så att han hade fått driva det fotbollsmässiga, så hade jag fått kört ledarmässigt. Så det hade kunnat bli en bra blandning, det tror jag.
Det hade varit stor underhållning i synkan om ett annat. Och sen så vet vi om att det hade byggt bra arenor också när Nordin hade stått där med spik och hammar. Ja,
det där kommer ju bli en grej nu, men det gör inget.
Ja, men det är ju sanningen då.
Ja, det är ju 100% sanning.
Otroligt bra.
Ja, hörni, vi laddar väl för ännu en allsvensk omgång. Ni får ta er ut i solen nu i Sveriges Miami och njuta lite och ladda upp. Ladda batterierna för det som komma skall, så ses vi ju i Blekinge respektive Skåne, va?
Mycket bra ska det bli. Kul och härligt. Och skönt att du är tillbaka igen. Jag säger det efter förra avsnittet också. Du är hemma hos oss i allsvenskan.
Ja, det känns skönt. Jag känner mig trygg hos er här. Jag vet om att det både är ledarskap, det är bygggrejer och allt möjligt. Så att det finns alla parametrar här som man kan ha glädje av. Hörrni, ha en riktigt fin dag. Tack alla ni som har lyssnat. Bollklubben är tillbaka igen på tisdag. Hej då!
Tjena!
Tjena!